Vem leder vem är en podd om flockdjuret i oss där människopsykologi varvas med hundkommunikation. Vår förhoppning är att inspirera dig till att skapa trygghet, öka förståelse för grundbehov och inspirera till ett gott ledarskap för både egen del och för din hund. Välkommen att vara med. Ja, men idag har vi en gäst i vår podd. Jag säger välkommen till Cecilia Gidlund. Hej!
Tack. Hej, tack så mycket.
Ja, du driver ju sajten Pet in Focus. Och vad jag förstått så är ju det någonting som ligger dig väldigt varmt om hjärtat. För det handlar om utbildningar, digitala och fysiska, för de som både arbetar med djur och som lever med djur.
Så är det. Alltså det går fortfarande under begreppet startup, för vi lanserade den online live i december 2021. Så att den är ju ingen jättegammal sak, utan, och det är också en konsekvens av att min tidigare verksamhet som var utbildning till människor, som jag har jobbat med i snart 30 år, det försvann ju när pandemin kom. Det blev ju kajk och allting.
Ja.
Det blev, och det var ju inte bara för mig, utan det var ju verkligen för väldigt många människor så blev det. Och jag hade ju kuskat land och rike runt och haft utbildningar, ledarskap och säljträningar och kommunikation. Det var bara att bestämma sig för att lägga ner eller ställa om. Så,
ställa om. Och det har du gjort. Ja. Och så, om man tänker just det här med utbildningar, vad är det som gör att du har fastnat så för utbildningar när det gäller djur?
Alltså jag har hållit på med djur sedan jag var 10. Det var första kontakt med häst egentligen. Och jag ville börja på ridskola. Och det gjorde jag när jag var 10. Och då hade jag tjatat mina föräldrar gula och blå i flera år. Så, och sen har djur följt mig genom livet. Stor kärlek. Jättestor kärlek för alla djur. Och jag har haft katter och hundar och ankor och hästar och alla sorter.
Alla varianter. Ja.
Alla varianter, och jag älskar verkligen att umgås med djur. Ja. För att de är så receptiva. De är så kärleksfulla. Och de fångar så mycket signaler som vi människor inte gör.
Nej. Och tillbaka till det här, det du jobbar med just utbildning. Vad är det du vill förmedla, eller vad är ditt budskap med att utbildningen mot djur är så viktigt? Vad hoppas du med det?
Jag hoppas att förbättra relationen mellan människor och djur. Och att djur blir tryggare i den miljön vi sätter dem i. För det är ju, de är ju programmerade för något annat egentligen. Mm. De har ju så mycket instinkter och är inte skapade för vårt människoliv, om man säger så.
Mm.
Men vi sätter dem ju där. Och allt som oftast är det ju med väldigt bra resultat, i alla fall i vår västvärld, kan man väl säga. För vi har förmånen att kunna ta hand om dem.
Mm.
Men många djur far också väldigt illa. Vi utnyttjar djur och det grövsta för mat och för allt möjligt.
Mm.
Och det, men min egentligen morot i detta, det är ju att jag vill att djur ska ha det bra och att människor ska ha det bra tillsammans med djur.
Mm.
Så det är viktigt, tycker jag.
Ja, den här växelverkan. Precis. Och vad, om vi börjar med dig själv. Visst har du hund?
Ja, jajamän. Jag har hund och katt och häst.
Ja, och jag alla djur. Och så, då dyker jag ner i hund här direkt.
Ja,
hur gammal är din hund?
Hon är 9.
Ja.
Mm. Ja. Och hon kom till mig. Jag hade 2 storpudlar. En svart och en vit. Doris och Majsan. Fantastiska djur. Pudlar. Klipska så de slår en på fingrarna. Men den äldsta av dem, Majsan, hon fick lunginflammation. Först en gång och sen efter ett halvår en gång till. Och då var hon 11 år. Och det fanns liksom inte. Det var inte. Vi kunde inte ta tillbaka henne. Så då skulle jag ta bort henne. Och då var vi där allihopa. Inklusive den andra storpuden. För att jag tror att man ska visa vad djuren blir av och inte bara ta bort dem. Så vi gjorde det hemma och när hon försvann så försvann Doris in i en depression av sällan skådat slag. Så hon slutade äta och slutade gå ut och slutade prata och kommunicera. Så jag var desperat och ville ha en hund med detsamma för att jag skulle bryta det där. Ja, hennes psykiska ohälsa, för det var det faktiskt. Sorg. Så att jag hittade på Blocket, eller för jag gick, först så gick jag via en massa organisationer för att ta en hund från ett shelter eller en omplaceringshund. Men de kunde inte med så kort varsel. Alltså det var ju lite längre processer, vilket är bra. Men det är inte det jag vill ha sagt. Jag tycker verkligen att det är viktigt. Men jag behövde någonting med Doris. Så jag hittade den här på Blocket och jag åkte dit och kommer in i en liten lägenhet där det finns ett trädgårdsgaller. 1 gånger 1 meter och där i satt den minsta lilla cockerspanielvalp man kan tänka sig. Hon var bergis inte mer än 6 veckor, vilket bekräftades av veterinären sen. Och i annonsen hade det stått att det var 5 stycken. Så då hade det alltså på mindre än 2 dygn så hade det varit människor och hämtat de andra valparna. Och ensam kvar satt den här lilla rutan som hon heter då. Och hon var så traumatiserad och så olycklig. Och det är ju alldeles för tidigt att skilja valp och tike åt när de är så små. Men hon kom till oss.
Ja, och hon är idag, hur gammal då, rutan?
Nio.
9 år.
Ja.
Ja, vilken härlig historia. Hon har fått 9 härliga år hos dig då, kan jag tänka mig.
Ja, fast ja, det har hon fått, men hon, som sagt, hon var traumatiserad
Jag förstår.
och
Ja.
ja, det
Ja.
var ju.
För man tänker bara, jag skulle vilja knyta an det här med det du jobbar med. Och du har ju örat mot hundmänniskor. Och vad skulle du säga, vad är vanliga frågor eller kunskaper som hundläkare söker svar på när du sitter och tittar på allt det du
Aha.
erbjuder?
Lite grann till det jag berättade precis. Det finns mycket traumatiserade hundar av olika orsaker.
Så vad är
Och
frågan hundägare har då, eller vad är det de vill ha
ja,
för lösning?
det är hur de ska få hjälp med hundar som har problem med andra hundmöten eller andra hundar som har problem att vara lugna i sin miljö hemma. Alltså, de kan inte vara ensamma, de skäller när de går förbi ute i svalen. Det är som många människor uppfattar som aggressivt beteende eller att de blir arga, är ju egentligen rädslor. Och när vi går igång och fyar och hyar och har oss, då förstärker vi ju det beteendet hos hunden. Så att det jag upplever att det är ganska vanligt att man har problem med trygghet hos hund
Man
på
har
olika
problem.
sätt.
Okej, okay.
Ja.
Man vill ha lösningar på hur man kan bli trygg eller hur hunden kan bli trygg. Är det det
Ja,
som? Ja.
det är vanligt.
Just det.
Men
Och
sen kan
skulle
det då, ja förlåt.
nej, kör du och sen kan det leda till.
Det leder ju till olika saker, utfall mot andra hundar
Ja.
och att de gnäller när de är ensamma och att de inte klarar av att träffa andra hundar. Och då stänger vi runt hunden istället för att öppna upp och träna
Ja, just det,
den sortens
precis.
beteende.
Just det. Och om vi tittar på dig då och rutan och det, vad har du själv sökt för kunskap eller fått för verktyg som gjorde att du började liksom närmare en lösning i ditt hundägarskap?
Alltså jag hade ju häst före jag hade hund. Och det är en storlek på djur som gör att man inte hyar och ryar så där jättemycket. Att där lär man sig att kommunicera. Eller jag lärde mig att kommunicera med hästen på ett bra sätt. Och det flyttade jag över till hund. Och jag, som när rutan var liten, så när hon var innan hon var året, så gick vi både valpkurs och unghundskurs och träffade andra hundarkurs. just för att hon skulle få trygghet i det. Och att liksom känna att det inte var farligt. Och det, ja, sen har jag ju gått kurser med dem, med pudlarna och med, jag har haft två schäfrar och tränat spår och sök. Och jag har jobbat mycket med mina djur genom alla år.
Ja, och finns det någon sån här, något tips eller någon tanke som du skulle vilja skicka med till hundägare som kanske var i samma situation när du mötte rutan? Vad bör man tänka på?
Jag skulle nog säga att man ska vara mot sina djur som man är mot sina barn. Alltså att man ska vara en förebild, man ska inte vara rädd för att sätta gränser. Men man ska inte skrika dem i örat och man ska inte torna upp sig med hela sin kropp och sitt kroppsspråk över hunden. Utan att man ska vara lugn, stabil och konsekvent.
Just det, lugn, stabil och konsekvent. Ja. Och det, var det det även som du tog med dig från tiden när du var mycket med hästar?
Ja, det är jätteviktigt med häst, för
Ja.
hästar är ju en annan sorts, de är flyktdjur. Det är ju inte hundar, de flyr inte, men hästen vänder på klacken och flyr. Och då är det väldigt mycket kilo som man liksom ska på något sätt hantera. Och då måste du vara lugn och stabil. För hästen litar på dig och det gör ju hunden också. Alltså den ska ju lära sig, för ett bra samarbete så ska den lära sig att lita på dig.
Just det.
Du ska ju vara trygg, du är flockledare. Du
Nej.
kan ju inte bestraffa beteendet när hunden kommer och vill få veta att allt är okej. Okay.
Just det. Så de här tre orden som du har sagt där med som du skickar med då, att jobba med sitt lugn, stabilitet och konsekvens. Är det någonting som du ser också finns kurser och lösningar på som du erbjuder på din sajt, Petting
Ja,
Fokus?
det finns det absolut. Det finns, alltså, det var också något som pandemin tillförde. Dels att det var väldigt många som skaffade hund, så att behovet av olika kurser och träningar med hund växte ju jättemycket. Och när det blir behov så brukar det besvaras med att det blir fler som jobbar med det. Och det har ju också blivit så att det är väldigt många fler som har utvecklat sina hobbyverksamheter till företag. Och även inom alltså, yrkesinriktningar med hund har också hänt jättemycket och på väldigt bra sätt. Så idag så kan du ju faktiskt jobba med din hund på olika sätt. Och det är en väldigt positiv utveckling. För att det sprider kunskap på olika sätt, även genom sociala medier och genom artiklar och genom att människor jobbar med sina företag. Och det blir tillåtande högt i tak och på det sättet sprids också kunskapen.
Ja, just det. Och när du säger att jobba med sin hund, vad tänker du på då för exempel som du har erfarenhet av?
Ja, social tjänstehund det är en till exempel. Som inom äldrevård. Och sen är det ju finns väldigt stort behov utav hundar som kan jobba mot personer, barn med särskilda behov. En sån hund kostar ju jäkla massa pengar. Alltså det kostar någonstans runt 150 000 att köpa en sån hund. För utbildningen kostar de pengarna. Men det finns alltså företag idag som jobbar med att träna och föda upp och träna hundar för just det ändamålet. Och de är duktiga. Så det gäller det bara att försöka hitta vägar så att man kan få ut de hundarna till personer som behöver dem och stötta dem med pengar. Sen är det ju då narkotikasök, specialsök på olika sätt som också lyfts fram i ljuset på ett positivt sätt. Så att jag tycker nog att det har hänt mycket där på bara ett år.
Ja. Och om man tänker sig, om man, de som lyssnar nu och hör det här och skulle vara intresserade av att själva träna sin hund, till exempel de här sockerhundarna med de, som om man har en diabetiker i familjen och så vidare,
precis.
skulle det gå? Att, och,
Ja.
ja, hur tar man kontakt, eller var hittar man den informationen då? Om man är
Alltså, ja, om man kan gå in och leta
Nu försvann du lite i ljudet här. Vi ska se om du har
Nej, det var
mikrofon.
nog bara för att jag vände på huvudet. Är det bättre nu?
Ja.
Man kan gå in och leta på portalen på petinfokus.se och titta på olika yrkesutbildningar. Sen kan man också googla på just diabeteshund eller blindhund. Eller, och det finns ju olika organisationer som då har vägar till de som föder upp och tränar sådana hundar. Och sen är, och jag kan bara säga att det gör det.
Mm.
Sök informationen och så att det har räddat många liv.
Mm.
Just diabeteshundarna.
Mm.
Jag har en vän som jag har haft, som jag jobbar ihop med på 80-talet, som fick svår diabetes, och han skaffade en liten hund av någon terrier typ. Gårdsterrier eller gårdshund eller något. Men den hunden lärde sig själv. De gick aldrig någon träning, men han lärde sig själv och stoppade det. Det är en väldigt stark lukt.
Ja, precis.
Människorna avger en väldigt stark doft.
Ja.
Som hundar reagerar på.
Just det.
Så
Ja.
Ja,
Ja, om vi skulle bara avrunda det här samtalet. Det var jättespännande att höra det du gör på ytan. Jag förstår ju att det här är ju för varje område så är det ju djupdykningar. Men vi kommer släppa in Mervi här och jag kommer ha några frågor till henne när det gäller just de här hundar i arbete, om man har några tankar kring det. Men har du någon fråga till Mervi utifrån det du vet vad hon jobbar med, eller frågor som du hör dina kunder väcker som du kan skicka med här?
Mm. Jag tycker ju att det här med om man vill jobba med sin hund, om man vill satsa på ett yrke som på ett eller annat sätt är socialtjänstehund eller någon annan specialsökhund eller vad det nu kan vara. Vad ska man tänka på hundens första år för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för hunden att matcha det behovet sen, att utvecklas till en bra arbetskollega. För det är ju det de blir ju arbetskollegor. Och vad ska man tänka på då när man får hem valpen? Hur ska man träna och jobba med sin hund för att det ska bli bra?
Ja, vilken bra fråga. Alltså, vad ska man tänka på för att ge sin valp de bästa förutsättningarna för att bli en god arbetskollega?
Ja.
Underbar fråga. Den tar vi med oss och ser vad vi får för svar. Stort tack Cecilia. Jag tycker det här låter så spännande det du gör och vi får säkert anledning att mötas igen.
Ja,
så
det
tack
hoppas jag.
För din tid och ha
tack
en fortsatt
själv.
Bra dag. Hej
ja,
då.
Detsamma till dig. Hälsa med mig.
Det ska
Hejdå.
Jag göra. Hej då.
Hej.
Ja, men tack Cecilia och Gunilla för att jag har fått lyssna på ert samtal. Så himla trevligt och också viktigt. Det här med tjänstehundar. Jag ser alltid det här med tjänstehundar som att det är en hund som har utbildats. Alltså den har fått kunskap så pass mycket så den förstår vad den ska göra. Och det som är värdefullt här att tänka på det är att när inte hunden är i tjänst så behöver den veta att den är ledig. Och det är det som kan vara lite svårt ibland att informera en hund på ett sätt som hunden förstår att den nu inte är i tjänst. Och det är där som den viktiga kommunikationen kommer in. Alltså hur överför vi ett ledarskap till en hund i flocken, i den vanliga vardagen? Och hur låter vi hunden leda en situation när den är i tjänst? Så jag tycker att när man har en liten valp som ska få en tjänst i framtiden, ja, då är det ju grunden man bygger först. Man talar om för valpen att i den här flocken så tar vi ansvar och sen kan du slappna av och så kommer vi att lära dig vad som är viktigt. Och då kommer man ju att blanda in de här viktiga sakerna som valpen ska göra i framtiden, men som alltid på ett lekfullt och mjukt sätt. Det är ju alltid experter sen som utbildar när det verkligen gäller, när hunden är mogen för att gå in i den riktiga tjänsten. Då är det ju människor som är kunniga, de vet hur ska man träna den här hunden. Och skillnaden här är då att då går man in i träning. Träning och relation. Innan så är det roller och relation. Så som exempel så har jag ibland samtal från hundar som är, inte från hundar utan från hundägare såklart, som är i tjänst. Och då brukar hundägaren säga, min hund är väldigt, väldigt skicklig på det som den gör. Men den kan inte koppla av hemma. Och det är då som vi lägger kommunikationen på plats, att vilken plats i flocken har du där hemma? För hur duktiga en hundar är när de är i sitt yrke, så betyder inte det att de förstår vilken roll de har när de inte är i sitt yrke. Så en annan sak som jag också tänker på, det är ju till exempel många som jag har haft kontakt med genom åren, det är föräldrar som har köpt en hund till sitt barn som behöver extra stöd. Det kan vara allt från olika diagnoser. Det kan också vara att det är till exempel ångestsvårigheter. Och det här barnet behöver då stöd från någon som bara finns där. Då är det också viktigt att tänka på att barnet har den relationen med hunden precis som de vill på ett fint sätt. Men föräldrarna behöver vara medvetna om vilken roll de har. För om de också blir behövande, det vill säga ger hunden fel information, då blir det ju en hund som ska ta hand om en hel familj istället för att bara ha jobbet och hjälpa det här barnet. Så därför utbildar jag återkommande faktiskt föräldrar, hur ska de steppa upp så att hunden kan lägga all sin energi på den här personen som behöver extra stöd. Och på så vis så blir det en väl fungerande hund som känner att den har en viktig uppgift men inte har för stort ansvar som handlar om allt i flocken. Utan det handlar om det här området. Och då ska hunden ju såklart få ledigt. Och då är det ju någon annan i familjen som kanske tar ut den. Men i ett gott ledarskap. Så det var lite tankar om att hundar som har jobb att göra. De behöver också ledigt. Och ledigt får de inte genom att vi bara säger nu är du ledig, utan det får de genom tysta signaler, kommunikationen som vi säger. Det är då de förstår, nu behöver du inte göra det som du brukar göra. Nu kan du bara göra det som du känner för eller kopplar av. Hoppas att det här förklarar lite grann. Det är ju såklart som alltid ett stort ämne och ja, det är ju experter som utbildar de här hundarna som är med oss i många olika yrken och vi ger dem ett tryggt liv så vardagen blir stressfri. Tack så länge och hej då!
Vill du ha mer inspiration? Vi har böcker och onlinekurser för både valpägare och för dig som önskar rehabilitera problembeteende med din hund. Här hittar du mer information och även vilka vi är. För Mervi, www.degodahundägarskapet.se. För Gunilla, www.godasamtalinspirerar.com.